En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det som händer, det här är ju tidigt på morgonen den 19 juli 1941, alltså tysktågen rullar genom Sverige. Ett tyskt ammunitionståg då som står inne på bangården i Krylbo i Dalarna. Sprängs i luften, det börjar brinna först och sen så, det är ett ammunitionståg som sagt var, så det här blir ju en gigantisk explosion. Det som är förvånande egentligen, det är ju att inte fler kommer till skada. 24 personer skadas, men det är ju faktiskt ingen som dör. Och det här kunde ju ha gått riktigt, riktigt illa, därför att här står ju också ett stort persontåg inne på den här bangården, så nattåget från Jämtland till Stockholm.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där Olle!
Hallå Andreas!
Hur står det till där ute i höstmörkret?
Det är jättebra denna mörka höstkväll.
Härligt, och bättre kommer det att bli för att vi ska få återvända till Sverige under andra världskriget. Tjoho!
Det är en plats där vi trivs,
ja,
i skuggorna.
Verkligen, ja. sjukliga som vi är. Och som vanligt så är det då skuggornas värld som vi ska försöka belysa med våra historiska ficklampor. Som du vet, och säkert många lyssnare har noterat, så är jag ytterst svag för övervakningens historia. Och ur det perspektivet så finns det ju oändligt mycket spännande att hämta från just precis Sverige under de här krigsåren. Bland annat för att det var ett renodlat säkerhetspolitiskt nödläge. Alltså i de situationerna så har ju de här statliga övervakningssystemen en närmast osviklig tendens att expandera. Och bara fortsätta att expandera. Alltså det är närmast en lagbundenhet i Europas moderna historia från 1914 fram till idag. Alltså det här gäller ju inte minst Sverige idag. Sverige anno 2023. Men det är ju inte det vi ska prata om. Vi ska prata om något annat. Vi ska också prata om något som var unikt för Sverige under just precis andra världskriget. Och det är också en faktor i allt det här. Nämligen det här med att Sverige, och inte minst då Stockholm, fungerade som Nordens Casablanca. Det är också ett återkommande begrepp när vi poddar, Olle. Alltså det här med att allsköns aktörer från i princip hela världen som hade något med kriget att göra, de flockades hos oss och de verkade och agerade i skydd av den svenska neutraliteten. Och det rörde sig inte bara om diplomater och officiella underrättelsetjänster och säkerhetstjänster då, från de här stormakterna som var involverade i kriget. Det handlade också om motståndsgrupper, påverkansagenter, sabotörer och kommandoenheter etc. etc. av en långt mer inofficiell karaktär. Så det fanns en hel del att hålla ögonen på för den svenska staten. Alltså, det handlade inte bara om skuggrädsla. Det är definitivt också ett tema i övervakningshistoria. Men den här gången så fanns det definitivt fula fiskar som rörde sig där ute i skuggorna. Men alltså, även om jag har jobbat med det här ett tag så kan jag fortfarande överraskas. Men det är inte alltid något oväntat när man gräver i övervakningens historia. Alltså, jag läste nyligen om en arkivmapp då i dåvarande socialminister Gustav Möllers arkiv med rubriken Generalstabsofficerarnas intriger. Och det som gör det här då extra upphetsande ur mitt övervakningsnördiga perspektiv, det är att då Möller tillsammans då med hans högra hand, Tage Erlander, de var ju de politiskt ansvariga för allmänna säkerhetstjänsten som stod för huvuddelen av all övervakning i Sverige under den här tiden. Och det framgår alltså av den här arkivmappen, den här dossieren, att säkerhetstjänster faktiskt avlyssnade den svenska försvarsledningen, inklusive ÖB, den här Olof Tunnell, som jag tror kallades för LM, vi sa det, lustmördaren.
Just det.
Ja, just det. Inte supersympatisk prick. Men alltså, han var ju då, han övervakades av säkerhetstjänsten då, och verkade som då på liksom regeringens order. Det står på ett maskinskrivet ark i den här dossieren, citat: övervakar Tunnells samtal och förbindelse med von Uttmann och andra tyskar. Låt honom ej samtala med dem i enrum. Slutcitat. Alltså, säger de det, Olle? Det är dynamit,
tycker jag. Det är helt otroligt. Det är ju ÖB klassad som en säkerhetsrisk under brinnande krig.
Precis. Och alltså inte i enrum. Alltså, vad sjutton är det som händer här? Men alltså, jag ber få återkomma till det här. Det här är något som jag har hittat ganska nyligen.
Ja, det ser vi fram emot. Det är jättespännande.
I ett senare avsnitt kommer vi att prata om det här. Idag tänkte jag att vi ska fokusera på en annan typ av övervakningsmål som också är väldigt spännande. Det är ju nämligen de här ofta ganska oklara nätverken då av antinazistiska agent-, sabotage- och motståndsgrupper då, som opererade i Sverige under krigsåren. Olle, du är ju en beläst och kunnig man. Har du ett exempel på en sån aktör eller grupp? Eller har du kanske till och med en personlig favorit, om man får uttrycka sig så?
Ja, jag skulle nog, om jag ska välja en som jag är fascinerad av, så är det den här så kallade Rickmanligan.
Bra
en grupp sabotörer får man väl kalla dem för. Eller sabotörer in spe kanske, för de lyckades ju aldrig i sitt uppsåt. Men den leds av en man som heter Alfred Rickman och hans hustru. De agerar på brittiskt uppdrag. De är väl någon gren av den här SOE, Special Operations Executive. Och de har som plan att spränga och förstöra hamnkranar i Oxelösund, därför att man är oerhört trött på den svenska exporten av järnmalm till Tyskland. Och det här är 1940. Men de här planerna läcker och polisen gör husrannsakan hos Rickman och hittar ju en hel del sprängmedel, minor, till och med fosforbomber tror jag, någon variant i något förråd någonstans som skulle användas. Så det blir ju aldrig någonting av det här attentatet. Men det visar ju ändå att britterna hade planer på attentat på svensk mark, och jag vill minnas att det är han och hans fästmö som är liksom leder den här gruppen. Hon är svensk och heter Jonsson eller Johansson eller någonting sånt. Och han döms, tror jag, till 8 års straffarbete, men benådas 1944. Det är ju när kriget har börjat vända då i tysk nackdel, så att säga. Och så han utvandrar sen tillbaka, eller åker hem till England igen. Men det är en sån grupp som jag är lite fascinerad av.
Jättespännande exempel, Olle, och väldigt bra exempel. Och det här kastade sin skugga över de svensk-brittiska relationerna under krigsåren, under ganska lång tid. Och var inte till och med Winston Churchill personligen involverad i det här på något sätt?
Jo, där det i skuggorna. Har jag också, ja.
Mm. Precis, vi kanske får återkomma till det senare, helt enkelt, det här. Själv har jag just läst då en väldigt bra bok av självaste Wilhelm Agrell, som då handlar om en extremt fascinerande men också väldigt diffus och svårplacerad gruppering som rörde sig där ute i de här skuggorna då under början av kriget. Och det var en grupp som då lite senare då faktiskt haffades av polisen, ställdes inför rätta och faktiskt också dömdes, utan att det någonsin blev fullständigt klarlagt vilka de egentligen var. Och framförallt vilka de egentligen arbetade för. Men det tänkte att vi skulle försöka liksom reda ut lite grann. Vi ska bena ut det här idag efter bästa förmåga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är det dags att bli mer konkret, Olle. Låt mig ta dig i handen och flyga tillbaka genom tiden och rummet till de jämtländska skogarna i början av augusti 1941. Närmare bestämt till då landsvägen mellan Bräcke och Källarne. Normalt är ju Jämtland en väldigt vacker del av världen där man gärna åker skidor och sånt. Men just den här dagen är det inte så trevligt på grund av ett väldigt insisterande hällregn. Alltså det formligen forsar ner över både skog och mark. Och att ge sig ut på cykelsemester på en sån dag, det är ingen bra idé. Ändå ser vi då ett par, en man och en kvinna i 30-årsåldern som stadigt placerade på varsin hoj tar sig fram genom den här gruvliga vätan. Och bägge två är då naturligtvis fullständigt genomdränkta, genomblöta, för de har tillbringat en natt i tält. Det kan vi se, för tältet ligger då ihopknölat i en av cykelväskorna. I de andra cykelväskorna så finns bland annat matsäcken som i första hand består av smörgåspaket. Men det är inte så mycket kvar, så varje gång de hittar bär vid vägkanten så stannar det här paret för att proviantera. Men det finns också annat i cykelväskorna, nämligen hemmagjorda sprängladdningar. I två olika varianter, inslagna i en slags paket av tjockt smörpapper. Och på det ena paketet ligger det en flaska som innehåller någon slags syra. Medan själva paketet då innehåller sprängdeg, framställd då av ett nitroglycerinbaserat sprängämne som kallas nitrolit. Och ur det andra paketet, som också består av det här tjocka smörpappret, det finns det också sprängdeg, men här sticker det istället fram då två ledningstrådar. Och det första paketet, det är ett slags tidsinställd bomb. Det grundtanken då är att korken ska tas bort från flaskan och sen ska syran långsamt äta sig igenom en papperstuss som man ska stoppa in istället för korken. Och sen ska syran rinna ut över sprängdegen och få bomben att detonera. Den andra sprängladdningen ska då istället bringas till explosion med hjälp av en fjärrutlösare. Jag tror man har med sig någon slags batterier eller något sånt. Och det ska man då koppla till en längre ledning som ligger i en annan cykelväska och som ska liksom fästas vid de där trådarna som sticker ut ur ett av de här sprängdegspaketen. Men vad finns det egentligen att spränga här ute egentligen? Vi ser att den här kvinnan stannar till flera gånger och tittar på en karta. Vad är hon letar efter? Har det kanske med järnvägen att göra? Både Bräcke och Källarne är jämtländska stationssamhällen. Och när vi nu tänker efter så ser vi faktiskt då norra stambanan som delvis löper parallellt med den här landsvägen som det här paret cyklar längs. Ibland försvinner stambanan då rakt ut i skogen, andra gånger kommer den väldigt nära. Och den här landsvägen korsar faktiskt järnvägsspåren på flera ställen längs sträckan. Kan det kanske ha med saken att göra? Olle, nu måste vi faktiskt fördjupa oss lite grann i det svenska järnvägsnätet under de här åren. Statens järnvägar, SJ, hamnade på ett ganska olustigt sätt i händelsernas centrum när andra världskriget då spred sig till vår del av världen, inte sant? Vad var det som hände egentligen, Olle, i korta drag?
Ja, men det är väl kanske just det här som är en av de stora frågorna bland historiker när man pratar, och även bland allmänheten för den delen, när man pratar om Sverige under andra världskriget. Det är ju relaterat till att den svenska regeringen lät tyskarna använda svenska järnvägar för transportering av soldater, för transportering av krigsmateriel och för transportering av faktiskt en fullt beväpnad division. Division Engelbrekt. Men vi tar det här från början. Så i april 1940 så ockuperar ju Tyskland Norge. Och redan här på sensommaren då 1940 så kommer det krav från Nazityskland på att få använda svenska järnvägar för att låta soldater på permission åka genom Sverige från Norge, genom Sverige till Tyskland och sen tillbaka samma väg igen. Obeväpnade ska ju tilläggas då. Och det här är ju naturligtvis, det här är ju på gränsen i varje fall till ett neutralitetsbrott. Men det är klart, Sverige, svenska regeringen blickar ut, alltså tittar man på Europa sommaren 1940, det är inte jätteroligt. Tyskland är nästan på oövervinnlig, har precis besegrat Frankrike då på 6 veckor, så att man faller ju undan för de här tyska kraven och vill ju inte riskera någonting utan säger okej, vi gör så här. Och det här blir ju början då på en tysk användning av svenska järnvägar som i princip håller fram, på ända fram till sommaren 1943, då man kan se liksom att den svenska politiken vänder och det råkar då sammanfalla med en rad tyska militära motgångar. Slaget vid El Alamein, slaget vid Stalingrad, det allierades invasion av Sicilien och så vidare och så vidare. Men den här permittenttrafiken, det var ju då den här med soldater på permission. Men så fanns det någonting som kallades också för hästskotrafiken, och det var ju, ska man säga, en slags pendelförbindelse mellan Trondheim och Narvik som gick in precis som en hästskoform genom liksom Sverige via liksom Östersund och Gällivare. Och det här var ju stridande trupper som man skickade på det här sättet. Så det är kanske något mer känsligt. Kan vi lägga till det också på permittenttrafiken? Alltså den var ju ganska omfattande. Det handlar om storleksordningen 2 miljoner soldater.
Ja, det är hur många som helst.
Innan den stoppas.
Precis, och det är också gods som skickas. Det är det som är intressant.
Det är också gods, ja.
Alltså det är, jag tror det är tiotusentals järnvägsvagnar med vapen, ammunition och annan krigsmateriel som ingår som en del av den här permittenttrafiken.
Precis, men det som blir riktigt känsligt sen och det som kanske framförallt har diskuterats, det är ju det som hände vid midsommar 1941.
Ja, just det.
När tyska trupper invaderar Sovjetunionen den 22 juni. Och därefter så kommer ju krav på den svenska regeringen då att man ska släppa igenom en fullt beväpnad division, den här kända division Engelbrekt uppkallad efter befälhavaren då, som ska få åka genom svenskt territorium. Och det handlar ju om 14 000 fullt beväpnade soldater med tunga vapen. Och det är ju oerhört dramatiskt det här när Hitlers särskilda sändebud Karl Schnorre och den tyska ambassadören i Stockholm som heter Prinsen av Wied åker upp till utrikesdepartementet. Han träffar Christian Günther som utrikesminister och kabinettssekreteraren Erik Boheman och lägger fram de här kraven. Och,
tidigt på morgonen, va? Det är väldigt tidigt.
Ja, och 8:30 på morgonen ungefär, ja, tror jag det är.
Rätt tidigt.
Jag tror Boheman skriver i sina dagböcker, han beskriver Karl Schnorre som en ytterst sinister herre.
Okej. Okay. Väl
han frågar ju då Karl Schnorre, hur kommer Tyskland uppfatta att eventuellt svensk nej var på Karl Schnorre stirrar på honom milsblå ögon och säger att Tyskland kommer att uppfatta ett svenskt nej som en ytterst ovänlig handling.
Just det,
så.
Just det.
Ja, dålig stämning.
Ja, verkligen. Det var nog ganska tryggt där egentligen. Alltså det framgick ju ganska tydligt att, som sagt, att tyskarna skulle inte se med blida ögon på ett svenskt avslag. Men sen kom det väl också då påtryckningar från Finland, va? Alltså finnarna anslöt sig ju till Tyskland under det man då kallar för fortsättningskriget, alltså kriget mot Sovjetunionen. Och det orsakade ju, det var du lite inne på, det antydde så här, ett väldigt stort rabalder i den svenska samlingsregeringen. Men man enas ju då till slut om en kompromiss, och så får ju tyskarna rätt att använda sig av SJ till den här enormt omfattande trupptransporten. Men man svarar väl någonting om att det här är, alltså uttryckligen att det här är en engångseftergift. Vi tänker inte låta det bli en vana. Är det sista då till själv. Men,
jag tror också att man faktiskt drog en lättande suck att inte de tyska kraven var värre.
Nej.
Men man kanske kunde ha krävt baser i Skåne eller på Gotland eller någonting, och det hade ju varit en helt annan sak.
Exakt, det hade kunnat vara så mycket värre, precis. Men alltså det här är ju då, den 25 juni någon gång på eftermiddagen då, som man överlämnar det här svaret till Snurre och tyskarna. Och sen redan vid då 11-snåret samma kväll så kommer ju då det första tyska tåget då med den här generalen Engelbrecht själv och hans närmaste man. Då ankommer då till den här värmländska järnvägsstationen Charlottenberg som ligger väl, ja, det är väl en halv mil ungefär från den norska gränsen. Och det, sen fortsätter vi då flera veckor de här trupptransporterna alltså, fram till och med den 12 juli. Det är ungefär 100 tåg tror jag som är då fyllda med tyska soldater och tunga vapen då, på väg i krig mot Sovjetunionen. Som då dundrar fram från Charlottenberg i Värmland via Krylbo, Ånge och Boden till Haparanda. Och det här är ju naturligtvis inte populärt hos de allierade. I synnerhet inte då hos, alltså i Kreml, alltså i Sovjetunionen. Och det inser man naturligtvis inom den svenska säkerhetsapparaten och övervakningsapparaten. Och det var ganska många varningstecken faktiskt. I slutet av juli 1941, alltså några veckor efter det här, så lyckades då allmänna säkerhetstjänstens radioövervakningsavdelning som vi har pratat om tidigare. De här som hade de här pelingspatrullerna som gick omkring och försökte liksom detektera olagliga radiosignaler. De lyckades spåra upp två spioner då, som skickade krypterade kortvågsmeddelanden från en lägenhet i Midsommarkransen, den här söderförorten. Alltså det var trafik som gick då mellan Stockholm faktiskt då, en radiomottagare strax utanför Moskva som tillhörde då den sovjetiska generalstabens underrättelseavdelning och så känd då som GRU. Den hade en gigantisk sovjetisk radioanläggning utanför Moskva som fungerade som centrum då för ett närmast världsomspännande nät av sovjetiska spion- och kommandoceller då, som kommunicerade via kortvåg. Och hos de här två spionerna då i Midsommarkransen då, av vilka den ena hette Bertil Eriksson och hade då ett vardagskneg som byggnadsarbetare, så hittade säkerhetstjänsten ett antal meddelanden som ännu inte hade skickats iväg. Bland annat det som Eriksson just hade varit färd med att telegrafera då han greps, han fångat tog sig på bar gärning medan, alltså, samtidigt som patrullen då detekterade de här radiosignalerna så bröt man in i lägenheten och så satt han och tryckte iväg ett meddelande. Och innehållet var faktiskt då: över Krylbo station passerar dagligen 4 tågsätt med tyskar. Så det handlar liksom om de här trupptransporterna. Och inte nog med det, bland de papper som polisen då kom över genom det här tillslaget så framgick det också att någon som man då i den här kommunikationsförbindelsen kallade för agenten hade gett sig iväg på en resa till Bräcke och Östersund Ånge. Alltså 3 då stationssamhällen i hjärtat av Jämtland, av vilka inte minst då det här Bräcke hade en strategisk nyckelposition, eftersom Bräcke då var, det var här då som den här nord-sydgående norra stambanan mötte då tvärbanan mellan Sundsvall och Trondheim. Det var alltså mitt i krysset där. Men alltså mitt uppe i allt detta, Olle, så drabbas ju då det svenska järnvägsnätet av en väldigt allvarlig händelse. Alltså den här famösa Krylbosmällen. Vad vet vi om den, Olle?
Ja, det är väl en av de mest kanske kända sprängningar eller kanske rent av då sabotagen. Vi vet ju fortfarande riktigt vad det här var för någonting egentligen, även om mycket tyder på att det här var en sabotage. Men det som händer, det här är ju tidigt på morgonen den 19 juli 1941, alltså tysktågen rullar genom Sverige, ett tyskt ammunitionståg då som står inne på bangården i Krylbo i Dalarna, sprängs i luften, börjar brinna först och sen så, det är ett ammunitionståg som sagt var, så det här blir ju en gigantisk explosion. Och alltså det här granatsplitter, vagnsdelar, liksom det regnar ju över hela den här lilla orten då, va? Det skapas en jättekrater på det här stället, 10 meter bred, 2,5 meter djup. Det som är förvånande egentligen, det är ju att inte fler kommer till skada. 24 personer skadas, men det är ju faktiskt ingen som dör. Och det här kunde ju ha gått riktigt, riktigt illa, därför att här står ju också ett stort persontåg inne på den här bangården, som nattåget från Jämtland till Stockholm. Men de här passagerarna hinner ju, alltså det är helt fantastiskt, hinner ju evakuera tåget här när de ser att det börjar brinna i det här ammunitionståget. Så de är ju ut där i nattlinnen och pyjamasar och nattmössor och gud allt vad det kan vara, och lyckas ta sig därifrån då innan den här detonationen kommer. För att annars hade det här blivit en katastrof av liksom apokalyptiska mått, faktiskt.
Ja, precis, för det där passagerartåget, det går ju under fullständigt i den här branden. Jag tror det är loket och en delar av en resgodsvagn överlever, men allt annat går under i lågorna.
Nej, det hade ju blivit en fruktansvärd katastrof. Och det har ju skrivits mängder om den här smällen, och det skrevs ju mycket naturligtvis när den inträffade. Men som jag sa tidigare, vi vet ju inte riktigt vad var det som hände. Är det en olycka? Kanske. Är det ett sabotage? Sannolikt. Är det ett vanligt tekniskt fel? Möjligen. Men det finns ju mycket som tyder på att det här är ett sabotage, och att det är just kanske då Storbritannien som är inblandat i det här, och deras specialkommando då, eller specialkommando SOE, Special Operations Executive, som ligger bakom.
Det tror Willem Agrell bland annat. Ja. Och han är ju väldigt kunnig om sånt här. Alltså han menar ju att han är helt övertygad om att det var SOE. Men däremot var det inte meningen att tåget skulle explodera i Sverige. Det var ett misstag. Man hade liksom placerat de här sprängladdningarna ombord på ett tåg i Oslo förmodligen. Medan tåget befann sig på centralstationen. Men det var någonting med den där utlösaren som inte funkade. De skulle ha sprängts i Norge, vagnarna, istället blev det då i Sverige.
Ja, det finns ju någon rimlighet i det.
Precis. Och ett intressant namn som nämns i det här fallet är ju den här Malcolm Munthe. Det är ett namn som dyker upp igen och igen. Alltså, han var ju son till den här väldigt berömda då, Axel Munthe. Den här läkaren och författaren som väl också var någon slags älskare till Gustav den femtes hustru.
Då måste jag bara få inflika att Axel Munthe är precis som jag, född i Oskarshamn.
Absolut, naturligtvis. Ja. Det måste vi.
Som en liten detalj.
En mycket viktig detalj. De flesta vägar bär ju faktiskt till Oskarshamn, det vet vi ju alla.
Han står staty där bredvid med sin hund Puck bredvid sig.
Puck är faktiskt fantastiskt, honom har jag hört talas om. Men hur är det med Malcolm Munthe då? Har han någon liten staty här i Oskarshamn?
Nej, han har inte fått någon staty i Oskarshamn. Nej. Han är nog okänd för de flesta Oskarshamnare.
Nej, men han är ju superintressant verkligen. Alltså han hade ju då en brittisk mor. Och som jag förstått så växte han upp i huvudsak i Storbritannien. Men han var ofta i Sverige på somrarna och pratade ju svenska. God svenska, men med viss brittisk brytning. Men alltså, han hade också kopplingar till det här SOE, alltså Special Operations Executive. Och fick på något sätt, på grund av att han var en atletisk typ också, som ofta åkte skidor och kälke där uppe i Härjedalen, Dalarna och sådär, Värmland, de trakterna, norska gränsen. Och därför fick han också ansvar på något sätt för den operativa verksamheten i Norge för SOE. Och det har nämnts flera gånger att han kan ha varit den som låg bakom den här Krylbo-smällen. Det påstår han själv i alla fall efter kriget. Han skrev någon slags självbiografi. Men han var inte alltid känd för att vara helt och fullt sanningsenlig när han berättade om sina bragder. Han hade kanske någon slags mytomanisk skrävlande sida. Så alltså det verkar som det kanske kan ha varit en blandning mellan ett tekniskt fel och en antitysk sabotageaktion som låg bakom den här stora smällen i Krylbo.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Thank you.
Men alltså jag känner, Ola, att vi har lämnat det här paret nu. De som satt där på varsin cykel.
Lite för länge, ja, ensamma i ödemarken.
Exakt, exakt. Vad händer? Vi måste återvända dit och se vad händer. Drunknar de där ute i någon myr? Alltså det var ett väldigt regnigt Jämtland senaste gången vi kikade förbi. Och det var ju då under några veckor precis efter då Krylbosmällen som de befann sig här ute. Vilka var de egentligen och vad hade de i kikaren? Jo, de här personerna, de heter då Gösta och Erika. Och de tillhörde någon slags ganska diffus och väldigt löst sammansatt antinazistisk sammanslutning som inte tycks ha haft något egentligt namn. Men i tidningarna blev de senare kända som Rom-Liberson-ligan. Och ledaren var då en väldigt mystisk typ som kallade sig för Jonne. Och han talade svenska då med kraftig tysk brytning.
Det låter som en gammal kalla krigsskurk i Hollywoodfilmer annars.
Ja, verkligen. Namnet är den tyska brytningen.
Att det är den tyska brytningen.
Ja, exakt. Namnet låter mer som någon slags influencer eller något sånt där.
Men absolut. Ja, nästan.
Ja, i alla fall. Men ett år före det här då, 1940, så hade det här paret då, de hade stött ihop, Jonna hade stött ihop med Erika, som heter Möller efternamn, på restaurang Blå Fågeln i Stockholm, där hon jobbade som servitris. De hade börjat prata. De hade insett att bägge två avskydde nazismen. Och snart hade de beslutat sig för att bilda en hemlig motståndsrörelse som var lite så här stay behind. Alltså de skulle börja agera operativt genom sabotage och attentat och sånt om Sverige skulle ockuperas av Nazityskland. Och det är väldigt svårt då liksom få ett grepp om vad som är sant och falskt när man zoomar in på de här personerna. Så också vad som är upp och ner och vem som är vän eller fiende. Men den där Jonne, han hette ju naturligtvis något helt annat. Och han visste också både hur man gjorde sprängmedel och hur man skickade då krypterade meddelanden via kortvågsradio. Och kort efter den här Krylbosmällen så då ansåg både han och den här Erika att nu var tiden mogen för handling. Alltså de här tyska trupptransporterna genom Sverige till fronten i öster måste helt enkelt stoppas här och nu, eller där och då. Trots att Sverige fortfarande inte var ockuperat, formellt sett i alla fall. Så det var den här Jonne då som planerade uppdraget, som skulle utföras av Erika och en lite yngre nybliven medlem vid namn Gösta, som var stor och stark, men han ansågs inte vara förberedd helt mentalt för den här uppgiften. Så det var... Han var muskel medan Erika var ledaren ute i fält. Och tanken var att de skulle stå till mot Bräcke och spränga antingen ett transporttåg eller själva då den dubbelspåriga stambanan mellan Bräcke och Ånge. Men det gick inte så bra, för det började med hällregn och fortsatte med ännu mer hällregn. Och de hittade inga bra ställen att aptera de här sprängladdningarna på, alltså placera dem på. Så efter en kort avstickare då till Östersund, där de tog in på pensionat under namnen Konditor Persson med fru, så gav de upp och åkte hem till Stockholm och fick skäll av den här mannen som kallade sig för Jonne. Han var väldigt upprörd över detta synnerligen magra resultat och började prata om att hårda straff var att vänta för de som svek organisationens arbete och ideal. Och han började alltså omedelbart skissa på fas 2. De skulle tillbaka till Jämtland och försöka spränga då igen. Och nu skulle de lyckas. Men det blev aldrig av. För en kollega då till Gösta som drogs in i det här. Han kallade till polisen. Polisen kopplade in allmänna säkerhetstjänsten. Och snart var hela gruppen bakom lås och bom. Inklusive den här Jonne. Och när han greps på Norrmalmstorg den 1 september 1941 så gick han omkring med en portfölj som innehöll en kniv, en revolver och en sån här telegraferingsnyckel. Alltså en som man trycker på när man ska skicka morsesignaler antingen genom kabel eller med kortvågsradio till Moskva till exempel. Och på sig hade han ett svenskt pass, den här Jonne, där det stod att han hette Gösta Forsgren. Ett verkligen helt svenskt namn. Men det hette han naturligtvis inte. Men han hade till och med då ransoneringskort på socker, smör och kaffe då, kopplade till den här Forsgren. Sen några dagar senare påstod han att han egentligen hette Fritz Nikolaj Rom, eller Rom, och kom från Estland. Men sen då efter ytterligare lite tid så kom det ett telegram då från Gestapo-högkvarteret i i Berlin. Här ska man komma ihåg att den svenska polisen hade ett utmärkt samarbete med Gestapo på den här tiden. Och det gick ju längre tillbaka, alltså från tiden före Gestapo och nazismen. Alltså att svenska och tyska polisens samarbete var egentligen inget konstigt i sig. Men de uppgifter de fick in här då, det var då att den här Jonne Forsgren-Rom, han heter egentligen enligt Gestapo då Jakob Lieberson och var en tysk kommunist född i Frankfurt, efterlyst av den hemliga tyska statspolisen för statsfientlig verksamhet. Bland annat ska han ha spridit kommunistisk propaganda i Tredje riket, och enligt Gestapo så hade den här Lieberson numera sovjetiskt medborgarskap. Så det blev rättegång då i december 1941, och mängder av skriverier i svensk press och även utländsk, inte minst tysk, där då Lieberson beskrevs som en livsfarlig sovjetisk mästerspion kopplad till Komintern, medan Erika Möller målades upp som någon så här Matahari-liknande svekfull svensk femme fatale, som då använde sina kvinnliga företräden till att locka in oskyldiga svenska män som stackars Gösta då i Libessons spionliga. Och hon dömdes då till 4,5 års straffarbete för det här, medan Lieberson fick 8 års straffarbete. Men han lyckades rymma i augusti 1945. Och några år senare kom det in uppgifter då till underrättelsetjänsten som skickades vidare till försvarsstaben om att Lieberson ska ha tagit sig till Moskva på något sätt under kalla kriget. Och jag tycker det är väldigt mycket som är fascinerande med den här historien. Alltså inte minst att allt är så himla oklart och diffust, men ändå det är lite hotfullt på något sätt. Det är väldigt kareskt, tycker jag, med en svensk twist med det hellregnet och cyklarna och smörgåspaketen. Men alltså, vad hade de för agenda? Vilka var de här tjommarna egentligen? Och framförallt, vilka arbetade de för?
Det är egentligen ett utmärkt tv-seriemanus. Jag ser liksom inledningsscenen, hellregns, gnisslande cykel liksom, och i Jämtland. Och sen en slutscen när man liksom inte riktigt vet vad det är, men ett öppet slut. Så det är ju jättebra.
Jättespännande tycker jag. Dråpligt och hotfullt på samma gång, som sagt. Men alltså, jag har en teori. Alltså, jag har ju läst en bok av Agrell och kopplat ihop det med vad jag vet om den här perioden. Och jag har en teori om att, eller en hypotes om att den här gruppen kanske i själva verket hade två olika uppdragsgivare. Tänkte jag kanske den ena då agerade genom Lieberson. Det var Moskva, det var GRU eller något sånt. Medan det fanns en annan säkerhetstjänst eller organisation som det agerade genom Erika Möller. För några år efter kriget då, så ska Erika ha bekänt under ett samtal med den här ganska berömde säpomannen Otto Danielsson, som senare satte dit Stig Wennerström. Det ska hon ha bekänt att hon faktiskt hade kommit i kontakt med spionvärlden redan före mötet med Lieberson på Blå Fågeln i Stockholm. Faktiskt redan före andra världskrigets utbrott, då hon och en väninna som hon kallade för Gunhild hade befunnit sig i England för att arbeta. Och då ska man komma i kontakt med någon brittisk flygofficer som senare faktiskt då blev brittisk flygattaché i Stockholm. Alltså, that's quite a coincidence, tycker jag.
Vilka tillfälligheter.
Ja, verkligen. Alltså, så tänk, det här kanske var något slags samarbete då mellan GRU och SOI på något sätt. Eller någon annan avknoppning av den brittiska säkerhetsbranschen. Och kanske, alltså jag tänker bara jättehögt nu, tänk om det här var samarbete som egentligen bara Erika kände till. Att det var de här dubbla parterna på något sätt. Eftersom, alltså hon lät kanske då Lieberson, Jonne, tro att det egentligen var han som hade tagit initiativet till det här och bildat den antinazistiska motståndsgruppen. Vars egentliga mål då var att grund och botten att utföra sabotageaktioner mot olika typer av tyska mål i Sverige. Men det var liksom hon som kanske egentligen hade fått igång allt det här på någon slags brittisk order. Alltså någon slags fortsättning på den här Rickman-affären, men mer subtil. Vad vet jag? Jättespännande fall faktiskt. Men du, Olle, tiden rinner iväg som vanligt och det börjar bli dags att tänka på refrängen. Och jag känner att det är en viktig fråga här som inte har kanske direkt med övervakning och spionverksamhet att göra, men någonting som har med järnvägen att göra. Det här är ju ett ganska inflammerat ämne som vi kanske måste säga några ord om. Alltså det här med de tyska trupptransporterna genom Sverige. Det har ju länge kastat en skugga över relationerna mellan Sverige och Norge, inte minst. Vad säger du? Alltså, hade den svenska samlingsregeringen kunnat agera annorlunda där under sommaren 1940? Och vad tror du hade hänt då om regeringen inte hade böjt sig för de tyska kraven?
Ja, alltså det är klart man hade kunnat agera annorlunda, men samtidigt tänker jag att om man ska kunna bedöma samlingsregeringens agerande här så måste man utgå från vad de visste där och då och inte vad vi vet här och nu. Alltså de tittade ut över ett Europa 1940 som var i princip kontrollerat av tyskarna. Den tyska krigsmakten, mycket tydde på att den nästan på att den var oövervinnlig. Man ansåg kanske fortfarande då 1940 att det stora hotet egentligen kommer från Sovjet trots ockupationen av Danmark, Norge, men ändå då att Sovjet hade varit i Finland då under vinterkriget. Alltså jag tror att jag förstår varför de agerade som de gjorde. Jag tror att jag hade fattat samma beslut om jag hade suttit med i samlingsregeringen. För man får också komma ihåg att samlingsregeringens mål var ju att dels hålla ihop Sverige men också att se till att Sverige hölls utanför kriget nästan på i till vilket pris som helst. Vad hade hänt om man hade sagt nej? Ja, alltså eventuellt ett tyskt anfall. Knappast troligt, men jag tror inte de hade haft resurser till det. Men visst, det visste man inte då. Så att, nej, jag vet inte riktigt.
Nej, men det som är jätteviktigt att komma ihåg det är att USA har inte gått med i kriget här än. England, det är ju Sverige och Storbritannien. Det såg ganska ensamt ut ur ett svenskt perspektiv. Det var liksom Storbritannien
gjorde Sovjet är ju fortfarande allierat med Tyskland.
I största, precis, absolut, det är ju så. Och Storbritannien har just då evakuerat sina trupper från kontinenten efter Dunkirk. Och det började till och med florera rykten om att den brittiska regeringen ska ingå någon slags förhandlingar med tyskarna om separatfred. Så det ser ju väldigt ensamt ut det här och dystert ur ett svenskt perspektiv. Absolut.
Ja, jag förstår varför man sa nej. Absolut, varför man sa ja och bevilja den här trafiken.
Då är vi överens, Olle. Det är alldeles utmärkt det här. Vi får reda ut det här ännu mer en annan gång. Vi hörs.
Absolut.
Ha det så
trevligt,
bra.
Trevligt, tack.
Hej hej.
Hej, hej. Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.